Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist, och det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
I Indien, vissa arkitekter och sånt, de även anpassar sovrummet och allt och hus, hur de bygger huset, så att den ligger då i linje med den här, med jordens elektromagnetiska fältet. Det är jättespännande.
Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten lider över 40% av oss av otillfredsställande sömn. Vad betyder det egentligen? Innebär det att människor inte sover så mycket som de behöver eller att de upplever att de inte sover så mycket som de önskar? Att inte få den sömn man önskar kan naturligtvis ha många orsaker. Stress, småbarn, en partner snarkar, ja, det är ett komplext ämne. Sen finns det också en grupp som inte vill sova så mycket. Många verkar offra sömnen i jakten på att vara någon slags supermänniska. Du vet, den här gruppen som säger att de bara sover några timmar på natt och klarar sig utmärkt. Går upp klockan 4 och börjar jobba eller vad de nu gör. Och samtidigt är det allt mer forskning som pekar på sömnens avgörande roll i en rad sammanhang. Från att hantera stress till att öka motståndskraft mot alla andra sjukdomar. Så vilka konsekvenser får det om vi inte hinner eller vill sova så mycket som vi borde? Något som definitivt vet svaret på här är Christian Benedikt som är docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Och som forskar om sömnens betydelse för hälsan och prestation. Han har dessutom skrivit en bok som heter Sov dig till ett bättre liv, vad andning, sex, melatonin, tyngdtäcke, fullmåne och kiwi kan göra för din sömn. Och jag ramlade över den här boken och bjöd in honom på studs. Och vårt samtal om sömnens betydelse gav mig svar på många frågor som har någon betydelse för sömnen och det är fullmåne, i vilket väderstreck man sover eller om man har djur i sängen. Och så talar vi om sömnens olika faser och den överskattade drömsömnen, REM-sömnen och vad som egentligen händer i hjärnan när man sover. Oavsett fas. Sömnforskare Benedikt förklarade också för han tycker att alla borde bli sin egen sömnforskare. Och så pratar vi naturligtvis också om några av de knep man kan göra för att sova bättre. Och så förstås hur han utvärderar sin egen sömn. Förresten, om du inte redan följer den här podden så föreslår jag att du klickar på följa här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett skitligt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och aldrig mer behöva känna att du inte riktigt hänger med i något samtal om aktuella ämnen. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på redaktionen med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags att lyssna på sömnforskaren Christian Benedikt. Varför behöver vi sova egentligen?
Ja, det är ju så att du är vaken, eller hur? Och under vakenhet, under dagen, samlar man mycket intryck.
Mm.
Och hjärnan och kroppen måste ju ha på något sätt någon möjlighet att eftersortera detta, efterbearbeta detta. Vad är det som har hänt under dagen?
Mm.
Och vilken nytta kan vi ha av detta? Och vi har faktiskt, inte bara jag, men också många andra som forskare, visat att du behöver sömn då för att till exempel befästa saker som är relevanta för dig. Ja, någonting att är värt att komma ihåg också framöver.
Mm.
Någonting som du har repeterat mycket under dagen. Dina tyska klossor.
Mm.
Eller någonting annat. Eller någonting som du har förknippt till en stark känsla. Ja, positivt men också negativt. Det är ju viktigt för hjärnan att komma ihåg sådana även framöver. Är det någonting som känns bra som vi vill också göra framöver? Eller är det någonting som är kanske ganska obehagligt och vi vill undvika det framöver? Mm. Annars upplever vi bara ångest. Och den här efterbearbetning och den här så att säga selektion. Vad är värt att komma ihåg också framöver? Mm. Vad är inte värt att komma ihåg och kan tas bort? Det händer då under sömnen. Men inte bara det. Det är ju också så att hjärnan försöker när den har då börjat att befästa sakerna som är värt att komma ihåg framöver.
Mm.
Att tolka dem. Och på vilket sätt kan jag använda detta som jag har lärt mig nu. På vilket sätt kan den då hjälpa mig att hantera vissa situationer ännu bättre?
Mm.
Man ser ju också lite att du får många nya pusselbitar varje dag och hjärnan befäster eller sparar de som är mest relevant. Och sen börjar hjärnan då också under sömnen att försöka att använda de här pusselbitarna och säga, just det, här kan jag komplementera en bild som jag har. Nu ser jag, så ser det ut.
Mm.
Så det är lite att man kontextualiserar under sömnen även till mig att så sov på saken, det finns en viss sanning.
Ja, ja, men precis. Jag kommer komma tillbaka till det också, för det är intressant att du beskriver här egentligen bara hjärnans funktioner, men när vi tänker på sömnen så tänker vi ofta på det som att kroppen ska vila.
Absolut, absolut, men det stämmer ju absolut.
Men det låter nästan sekundärt.
Men jag är ju hjärnforskare, så man är ju lite biased och har mycket fokus på hjärnan. Men jag håller med, det är ju viktigt också för kroppen, till exempel för immunsystemet. Immunsystemet har då nog, eller ganska många timmar där den kan så att säga ta hand om sakerna som kan annars vara infektionsframkallande. Så ja, nej, men nu sätter vi igång så att säga alla de här viktiga steg för att bekämpa det. Eller hjärt-kärlsystem. De får återhämta sig lite under natten och säga, just det, nu kan jag luta mig tillbaks. Nu springer den här killen eller tjejen inte så mycket omkring. Och det är också en viktig förutsättning att du har då en bättre motståndskraft dagen därefter. Blir utsatt många stressiga situationer. Kroppen återhämtar sig, går genom reparationsprocesser. Så det finns mycket som händer även till och med i kroppen under nattsömnen som är viktigt att du då kan prestera på din bästa kommande dagen.
Du skriver att sängen är den viktigaste möbeln i hemmet. Det förstår man ju om man betraktar sömnen då som kroppsligt och mentalt underhåll. Men jag tänker en del av det måste handla om preferenser. Ja. Det är klart att det är bra med en bra säng. Sen kan man betala på Ikea eller man kan köpa en hästensäng. Men liksom, det känns som att en del människor sover bättre i mjuk säng eller på en hårt golv. Alltså, är det bara personliga preferenser eller har vi någon...
Jo, men det är ju ändå så att många inte tänker på samma utsträckning kring sina preferenser när det handlar om sängen. Det är mer funktionellt. Jag köper någon säng. Ja. Det behöver jag också. Men när de till exempel tänker då, vilken typ av bil vill jag ha? Ja, det borde det vara en Mercedes eller en Volvo. Ja, en tysk är lite biased med tyska bilföretag. Precis, eller andra saker. Men sängen där är ju ganska ofta så funktionell och även till och med ett sovrymmel. Du är rymd kvar så jag tar den. Men med tanke på att vi sover då en tredjedel av livet, och att så mycket sker då under natten som är så viktigt för hälsan, välmående och prestation under dagen. Det är ju konstigt att man inte då tänker lite mer om detta och säger okej, kanske jag borde testa mig fram. Kanske jag måste hitta någonting som passar mig bäst för att säkerställa att jag får en regelbunden god nattsömn. Eller i alla fall skapa de bästa förutsättningar för att då få en regelbunden god nattsömn.
Och det är också då ett case för att ha liksom, att inte ha dubbelsäng utan ha två individuella sängar.
Ja, eller jag har ju lärt mig förra veckan, det är ju nu en ny TikTok-trend. Jag tror en kollega av dig, en journalist, har haft någon inlägg på TikTok där hon bäddade sängen. Och hon hade två olika täcke. Och mycket folk utomlands framförallt reagerade på detta. Du delar ju sängen med din make, men... ni har just inte det. Samma täcke. Han är ingen dubbeltäcke, eller hur?
Just det.
Och det kallades då den skandinaviska metoden för att främja sömnen. Eftersom annars måste ju så att säga komma överens med en annan person. Hur vill man så att säga utnyttja den här täcke? Vilken typ av täcke borde det vara och sånt? Så en separat täcke kan då vara en första steg mot en bättre sömn och därmed en bättre äktenskap. Det finns inte så mycket forskning som stödjer detta, men man vet ju i alla fall, kanske man kan gå även ett steg vidare och säga, vi kanske inte sover i samma sängen, men i separata säng. Eller till och med i separata sovrum.
Ja, det är riktigt sofistikerat och moget.
Ja, men man måste ju testa lite sig fram. Och man måste, ändå tycker jag att det är en viktig sak som man kan då lyfta också i samband med sin sambo. Eftersom allt som du gör för att ha en framgångsrik och givande äktenskap är ju under vakenhet och inte under sömnen. Ändå tänker vi så otroligt traditionellt. Men vi måste ju sova i samma sängen. Men det kan ju då leda till, framförallt när den första vågen av kärlek har lagt sig och vardagen återvänder, att du är inte alls nöjd med hur din sambo kanske vill sova, med tanke på tiden, med tanke på vilken typ av täcke och så vidare. Så jag tror, om man säkerställer att båda får då en god nattsömn, det är kanske en bra förutsättning för att ha en långt och framgångsrik äktenskap. Och jag vill bara nämna detta. Det är ju så att de har någon gång intervjuat även Loki Schmidt, den hustru av Schmidt, den här förbundskansler i Tyskland som är nu död, Helmut Schmidt. Och det var så roligt, de frågade henne i en tysk tidning. Men varför är det så framgångsrikt med det? Självmordsmedan är ju så en alfa djur och så. Det kan ta mycket social plats. Men hon sa, vi aldrig har delat samma rummet. Han fick sova i sitt arbetsrum och hade då en säng och jag hade mitt en sovrum. Så du ser, det finns en viss anecdotal evidence som antyder. Det kan vara värdefullt att inte vara hela tiden i samma rum. Även till och med under natten.
Ja, men det låter väl som ett klokt råd också, inte minst om någon snarkar, och man hör ju faktiskt inte sig själv snarka, så det kan man inte riktigt veta. Men det är också intressant, du pratar i skrivet i boken om att man också kan behöva betrakta elektromagnetismen.
Ja.
Man ska sova i en nord-sydlig riktning.
Ja, är det inte spännande, eller hur? Jag har ju tänkt mig med den här boken att jag bor inte bara lyfta så se de hard facts och också lite de kuriosa studier som har ju publicerats, är ju typ vetenskapligt visat. Och även den amerikanska sömnföreningen som är så säga, en väldigt viktig förening för alla de här nationella sömnföreningar i världen har kommit ut med sånt och säger, ja, det finns någon evidens som antyder när du sover så säger den här nord-syd riktning att det är bättre. Och varför är det så? Du har ju en nordpol och en sydpol, eller hur? Och en elektromagnetiskt fält. Och man tror när man så säger sover enligt den här riktningen sover man bättre. Men kroppen är uppdelad så att huvudet är nordpol och fötterna är sydpol. Mm. Så det som du egentligen skulle göra, nord mot nord, det funkar inte. Det funkar inte. Så nord måste vara riktat mot södra och fötterna mot norden. Där sover du bäst. Och det finns faktiskt, jag vet, jag har läst om detta, till exempel i Indien, vissa arkitekter och sånt. De även anpassar sovrummet och allt och hus, hur de bygger huset så att den ligger då i linje med den här, med jordens elektromagnetiska fältet. Det är jättespännande.
Jag undrar, det måste ju också vara samma sak i Kina, för där tar man ju stor hänsyn till, jag menar, där måste man ta hänsyn till att vissa energier från berget måste genom det här höghuset, det ska, så att liksom en imaginär drake ska kunna ta sig till havet eller vad sjutton det är. Liksom. Det är klart, liksom, och feng shui är ju en del av liksom hur man inreder där.
Men tänk dig nu, alla de här elektroniska apparater som vi har i sovrummet, de gör det ännu svårare att hitta sin riktiga riktning. Ja. De kan, har ju också någon påverkan så ser på det, med tanke på den elektromagnetisk påverkan så ser. Så det är lite intressant.
Just det,
en utmaning!
Det är frågan om man ska sova med telefonen, för då var det fältet.
Precis.
Sen finns det också det här med sova med husdjur, och där jag vet att jag har gjort olika studier. Alla vet att det är värdelöst att sova med katter, att få skeda en hund, och å andra sidan, då sover man fantastiskt bra, inte bara för oxytocinet, utan det är mysigt. Och som någon sa, att om man inte får sova med sina husdjur, varför ska man då ha dem? Det finns någonting i liksom det där. Vi ska återvända till liksom vad som händer i kroppen när vi sover, eller vad som händer i hjärnan kanske vi ska säga. Liksom då. Vilka är de olika faserna? Vi hör ju om REM-sömn och djupsömn och allting känns rörigt i huvudet. Så du får hjälpa mig att reda ut det. Vilka faser har vi när vi sover?
Yes, så för att förenkla det så mycket som möjligt, det är ju ingen vetenskaplig avhandling här, kan man beskriva det på följande sätt. När du har lyckats somna, där går du först genom en fas av så kallad lätt sömn eller bassömn. Men du måste vara försiktig när du tar då slutsatsen lätt sömn, vi vill ha sånt lätt.
Lite
så att säga vilseledande, eftersom lätt sömn gör upp mellan 50-60% av din hela sömnen. Och den uppfyller också viktiga funktioner, till exempel att du befäster procedurminne. En annan grej som följer då lätt sömnen är djupsömnen. Alla vill ju ha djupsömnen.
Men det är REM.
Nej, det är inte REM-sömnen. Så djupsömnen är så att säga den djupaste form av icke-REM-sömnen. Och under djupsömnen, det sköljs på ett slags produkter från hjärnan. Under djupsömnen, framförallt under de första timmarna när du har somnat, aktiveras immunsystemet. Under djupsömn befäster du fakta minne. Så det finns så mycket som faller ihop med att djupsömnen, som vi tycker är så relevant för hälsan, välmående och så vidare. Så därför ligger det mycket fokus på djupsömnen. Men jag vill bara påminna alla, det är ju viktigt att tänka på, vi har ju den här lättsömnen och sen djupsömnen och därefter trömsömnen, vi kommer snart till den, vad den gör. Så vi har ju tre olika sömnfaser. Varför har evolution bestämt sig att ha tre sömnfaser om det är bara djupsömnen som är avgörande. Mm. Så det är ju i sig redan en fakta att alla är viktiga.
Ja.
Men i alla fall, efter du har då haft den här djupsömnen, avslutar du en sömncykel med trömsömnen eller rapid eye movement sleep. Där du har de här snabba ögonrörelser i början och du kan inte röra dig. Dina muskler är paralyserade. Du har de här vifliga, ibland också så jobbiga trömmar. Och efter du har gått igenom den här första sömncykeln gör du det en gång till. Men över natten är det så att de faserna när du har djupt sömn blir kortare och kortare och djupt sömn är inte likadant djupt. Medan ju längre du sover, desto längre blir de här trömsömnfaserna, den här rapid eye movement sleep-faserna. Det innebär också efter 2-3 timmar efter insomnandet, det har du haft redan typ 90% av den djupsömnen. Medan strömsömnen, den här REM-sömnen, ja, den har du framförallt under de sista timmarna. Men det betyder ju också, om du är en person som säger att jag sover bara 3-4 timmar, jag behöver inte mer, att du kommer att ha inte tillräckligt med trömsömnen.
Mm.
Och kan det vara problematiskt? Vi var ju inte inne, varför har vi trömsömnen? Man tror att trömsömnen spelar en viktig roll för att kontextualisera det som vi har lärt oss under dagen.
Mm.
Men den spelar också en viktig roll för att tona ner känslor. När du har upplevt någonting under dagen som var jätteobehagligt, är det ju viktigt att komma ihåg vad jag upplevt som obehagligt. Men när du då framöver kommer i en situation som påminner dig till den här ursprungliga situationen där du hade den här känslan av obehag, får du ju inte uppleva obehaget med samma intensitet. Och trömsömnen som man tror spelar en väldigt viktig roll för detta. Det kallas på engelska fear extinction. En annan grej som är viktig...
Men du, vi stannar där, för jag tänker, vad innebär det då? Då har jag varit med om någonting traumatiskt, eller mest där jag varit inkluderat starka känslor.
Ja.
Och då är det det minnet som kommer att så här, förminskas eller förmildras av REM-sömnen, eller är det så att...
Minnet förminskas. Minnet, den finns ju på plats att komma ihåg också framöver.
Mm.
Men känslorna förknippt till minnet, de så att säga tonas ner.
Och det innebär att jag blir bättre för framtiden då?
Precis.
Okay.
Så det, om du till exempel då säger, okej, just det, nu går jag genom en gatan och det var ju gatan igår kväll som var så jobbigt, det var konstigt folk. Det kan ju inte vara så när du går genom samma gatan klockan 10 under morgon och det finns ingen, att du blir en ångest med samma intensitet. Så du måste ju på något sätt vänja dig till den situationen. Du vet, just det, här borde jag inte vara klockan 23, men klockan 10 under morgon, det är lugnt. Förstår du vad jag menar? Så man skapar en minne, men man tar inte mer känslan. Och det är viktigt, den här nedreglering av emotionalitet.
Mm.
Och man vet att sömnen spelar här en väldigt viktig roll, och framförallt trömsömnen. Eftersom när folk, till exempel, sjunger en karaoke, de har gjort det i Nederländerna, ett jätteroligt experiment. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Det fanns en panel och de fick sjunga. Därefter gick de in i magnetkameran för att mäta hjärnans aktivitet när de fick lyssna en gång till sin karaoke. Man såg att en del av hjärnan som kallas mandelkärnan eller amygdala, som är viktig för ångestbearbetning, var mycket aktivt. Sen fick de sova på saken och morgonen därpå fick de en gång till lyssna till sin karaoke medan de fanns sig i magnetkameran. Man såg att amygdala var inte längre likadant aktivt. Och där hade man kollat varför fanns den här social nedreglering av amygdalas respons till karaoke. Och det var framförallt på grund av de som hade mycket trömsom, mycket sammanhängande trömsom. Det var de personerna som visade den största nedreglering. Så trömsommen är som en typ terapeut.
Just det. Ja. Det, men precis, för du nämnde det innan, det här med att sova på saken. Det är ju ett klokt råd i största allmänhet, men också att sömnen liksom dämpar känslorna.
Yes.
Men sen har vi då det här med liksom drömmar och varför vi har dem. Min senaste dröm var om jag träffade kronprinsessan Mary i Danmark och drack te eller något utomhus. Jag glömde, det var jag alltid lite sketchy. Och det var jag också för det, vi har ju inte träffat henne.
Ja.
Nu här hjärnforskare.
Nu får jag tolka här, vad betyder det? Så jag tror... Visst, det är ju kanske också en benägenhet som vi har som människor, eller hur? Vi vill rationalisera, vi vill ha en tolkning, vad betyder det?
Ja.
Men jag tror man måste släppa lite den här tanken att man måste tolka hela tiden. Om du tänker då på drömsömnen, det är ju som en liten Eller det är en fas under drömsömnen där hjärnan försöker att testa sig lite fram, aktivera minnen som du har befäst, som jag har sagt, under föregående djup- och lättsömnen.
Mm.
Den tar också upp samtidigt äldre minnesspår, det som du har redan lärt dig kanske en vecka sen, 2 år sen, 10 år sen, och försöker att jämföra detta. Hittar jag här någon sätt, någon, eller kan jag knyta ihop så ser de här sakerna som jag har ny lärt mig och som jag redan vet? Men det kan också leda till att du har vissa upplevelser som är ganska konstiga, som egentligen inte passar ihop. Och det kan en anledning varför man har sådana konstiga drömmar, eftersom framförallt också den här främre delen av hjärnan som sitter i pannloben, som är viktigt för att rationalisera, för att styra så att säga vilket minne borde aktiveras samtidigt. Den lutar sig tillbaka under drömsömnen och säger bara, kör vad du vill, hjärnan. Jag måste vila nu.
Neokortex är frikopplat.
Inte neokortex, men den här främre delen av neokortex är så att säga bortkopplat. Som är så viktigt för undervakenhet att rationalisera. Jag kan inte springa mot vägen, annars kommer jag att skada mig. I drömmen säger du bara, jag springer genom vägen och jag kommer inte skada mig. Förstår vad jag menar?
Ja.
Så det är ju också lite intressant det, när man tänker på det. Att vi är så känslotonat i vårt tänkande, att vi är så irrational. Det är ju kanske också en ideal förutsättning för att framkalla all den här kreativitet. Mm. Men att uppleva sånt under vakenhet, det kan ju vara väldigt ångestframkallande.
Ja, det är
väldigt typ psykotiskt och sånt. Om man vill inte ha det, så kanske det är bra att vi har det under drömsömnen.
Mm, just det.
Så men tillbaka till de här trömmarna, men det kan ju vara en biprodukt. Min handledare, Jan Barn, en väldigt, väldigt, väldigt berömd sömnforskare, han till och med tror att det som vi kommer ihåg som dröm är bara så att säga en biprodukt av när du vaknar. Eftersom när du vaknar är det inte likadant som att släcka ljuset eller tända ljuset. Hjärnans delar vaknar med olika hastigheter. Men det leder då till en så att säga blandning av olika minnen. Och hjärnan då, när du har uppvaknat, skapas så att säga en tolkning. Och den här tolkningen är kanske den här term som du kommer ihåg. Men det är enligt Jan. Det finns också andra som...
Ja, men det är roligt att du beskriver uppvaknandet. Det kan ju inte lyssnaren se, men du håller på att gestikulera runt huvudet. Och det är ju så lite grann. Det känns när man vaknar liksom. Nu hade jag klockan tidigt i morse. Och då var jag liksom inte tio än vanligt. Och då, jag brukar ofta vakna precis lite innan min klocka. För jag är en vanlig person.
Ja.
Men nu plötsligt blir det hastiga uppryckning. Och då är det när man sätter sig upp och man behöver liksom just det här du visar med händerna. Det tänds olika delar.
Precis.
Man går runt i ett hus och tänder lamporna. Så känns det någon gör i hjärnkontoret.
Och det är ju egentligen också någonting som man borde ta upp i diskussionen kring sömn och vakenhet. Och vad skiljer de här två tillstånd? Eftersom egentligen kan man inte säga det är svart och vit. Det är så att säga ett spektrum.
Mm.
På den mest vänstra sidan ligger totalt sömn och på den mest högra sidan totalt vakenhet.
Mm.
Och man tror hela tiden, man vill ju göra detta, ja, antingen jag sover eller jag är vaken. Men man ligger någonstans på spektrumet. Det betyder att du kan vara vaken. Men vissa delar kanske säger, du är så sömntipriverad, jag har ingen lust. Så jag går inom en snabb tupplo medan du är fortfarande vaken överhuvudtaget. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Den här lokalsömnen. Men det är ju också möjligt när du sover att du fortfarande visar vakenhetsliknande beteende. Eller att vissa delar av hjärnan är fortfarande ganska mottagligt för yttre påverkan. Man har även nyss visat att folk som är klardrömmare kan då räkna enkla uppgifter när de befinner sig i drömsömnen. Så när du kollar från utanför, de sover ju, men du ser 3 + 4 och de får då använda sina ögonrörelser. Och de kan lösa detta och det är ingen chansning. Det är, de har ju gjort detta experimentet och har sett. Det är definitivt mer en chansning.
Det är ju två saker att tänka på här. Det ena är liksom det här med sömn sägs ju vara en av de första sakerna som tar stryk när man är på väg att bränna ut sig.
Ja.
Och samtidigt är sömn det viktigaste för att liksom hantera stress.
Yes.
Så liksom, hur hänger de där ihop? Alltså, är att hjärnan är på högvarv och då kan man inte sova? Och när man inte kan sova så fortsätter det.
Men det är ju också en vad är hön och vad är ägget problematik. Men jag ser alltid, egentligen betyder det bara att båda kan påverka varann. Mm. Så om du har en dålig sömn, det har du inte den här motståndskraft. Det är, har du en kortstubin, det har du en dålig tumör. Som i sig kan då leda till att vardagen blir jobbigt. Och när vardagen blir jobbigt, det har du också då sämre förutsättningar att sova bättre.
Mm.
Och absolut kan man ju också tänka sig när jag då ligger under sängen och har väldigt katastrofiserande tankar och sånt. Det skapar inte de bästa förutsättningarna att sova på bästa sättet. Men tyvärr är det lite så att vi har, beroende på vår inneboende dygnsrytm, de klockorna som styr alla de olika processer i kroppen. Vi har en benägenhet under natten att tänka lite mer känslotonade och mindre rationell.
Just det.
Och det är ju också någonting som kan då leda till att man är mer benägen att tänka väldigt katastrofiserande. Och, så. Det är typ bra. Och du har kanske upplevt det själv. Jag har gjort det ganska oftast. Man vaknar under natten. Nej, det går snett och mina barn och allt är fel. Morgon därpå vaknar du och säger, herregud, var jag en otroligt drama-queen.
Ja, men verkligen. Alltså, i mitt fall handlar det nog, när man får de tankarna, dels att jag har druckit rödvin innan, för det klarar jag inte, för då får jag de där tankarna, så jag har slutat med det. Men det andra kan vara, liksom, också jag fick tips från min terapeut någon gång, att när det snurrar, det är väl bra att fundera på saker och ting, liksom. Så kan det också läggas innan man somnar.
Ja.
Men vaknar du mitt i natten och du märker att det går runt, liksom. Gå upp, kolla, läs serier, titta på serier, gör vad fan som helst, men bara bryt. Ligg inte där och var duktig pojke, utan bara upp, bryt, tänd lampan, gör någonting annat. Så kan du sova sen och sova igen, liksom. Och det har varit nog min go-to att hantera någon slags existentiell ångest som kan dyka upp, liksom, som har varit väldigt bra. Att inte sitta, ja, nu förvider man sig. Nej, skit det, upp nu, gör något, liksom.
Å andra sidan, jag vill bara tillägga detta. Det finns även ganska många konstnärer. Man kan även googla fram sig. Jag tror Wikipedia har även någon inlägg kring detta. Vissa utnyttjar även den här mer känslotonade perspektiv som man har under natten för sitt arbete, till exempel konstnär. Det kallas insomnia creativity. Så att de säger, det här jag, då kommer jag in i en helt annorlunda socialt tillstånd.
Just det, då går de upp över en målar istället.
Precis, och säger, där kan jag så säga uttrycka mycket bättre än jag kan under dagen.
Du var inne på att vi pratar mycket om att djupt sömn är det man vill ha. Alla ska ha djupt sömn, yes, vad bra det är, liksom.
Yes.
Men det verkar som att vi har den här lättsömnen, att vi vaknar ganska mycket på nätterna även om vi inte kommer ihåg det.
Mm.
Och så vet jag att historiskt sett så hade vi egentligen två sömnblock.
Mm.
Det var ju när vi går efter, liksom, solen snarare än elektriskt ljus. Då vaknar man kanske vid 1-2 på natten och sen så liksom folk gick upp och de käkade och de knullade. Mycket barn blev kastade då och sen så gick man las igen och så hade man block 2. Liksom, så.
Yes.
Vad kommer hela 8 timmars... Och du måste sova 8 timmar per... Är det medicinskt eller är det samhället?
Nej, jag tror det är samhället som spelar en väldigt stor roll. Mm. Vi har ju blivit någon typ 24-7 samhälle genom industrialisering. Och det är ju så att man borde då sova 7-8 timmar under natten och dagen.
För jobbar man i fabriken.
Precis. Men det skapar ju en otroligt stor stress för många som kanske inte har den här förmågan. Framförallt när de, som du sa, vaknar nu under natten också. Men herregud, jag är vaken!
Ja.
Men ja, jag har ju lärt mig enligt många podcastböcker och sånt. Jag borde sova som en stock 8 timmar oavbruten. Och det kommer de i den här katastrofiserande ond spiral. Och det är inte alls bra. Herregud, om det är ingen sömnstress. Om du vaknar och säger, herregud, men äntligen är det någon gång under dygnet där jag har inte all den här distraktionen. Folk som vill prata med mig hela tiden. Så jag går då till vardagsrummet och lyssna till en tragisk podcast med Christian Benedikt eller vad vet jag. Eller läsa någonting och återvända när jag känner mig redo igen. Även bara det att man ändrar då sin tänkande kring detta, sin mindset, kan släppa mycket sömnstress. Det verkar som en ventil och du släpper mycket sömnstress. Och kan då leda till att du får en mycket mer sund relation till din sömn.
Det kan ju också sägas apropå hur är folk vakna på nätterna. Det kan vi se på vad vi vet. Jag menar, vi har ju över 500 000 användare varje vecka och 600-700 000 folk som följer oss på Metas plattformar. Det är klart vi har data på alla dem. Vi kan ju se när de loggar in, vi kan se när de gör saker ting. Liksom. Det är rätt mycket folk som är vakna på nätterna. Så här, mellan 2 och 3. Mellan 1 och 3. Som är inne och kommenterar, gör grejer, liksom sånt. Liksom. Och jag har innan nog tänkt att kan de inte sova? Men de kanske har sovit ett block då. Liksom. Men det, liksom, det är...
Absolut. Men vi måste ju ändå tillägga, utan att vi traumatiserar detta för mycket. Men det finns också vissa tillstånd som kan leda då till att du har uppvaknande under natten.
Mm.
Ja, som är även så att du har svårt att hitta vägen tillbaka till sömnriket. Mm. Man vet till exempel när du lider av den här obstruktiv sömnapné. Den är framförallt ganska jobbig under de sista timmarna. Så de små morgontimmarna. Och när du då vaknar och kroppen är så otroligt påtänd och stressad kan det vara väldigt svårt att hitta vägen tillbaka till sömnen. Men det betyder inte att alla som vaknar nu under natten lider av obstruktiv sömnapné. Men jag vill bara säga det. Vi får inte säga det. Den enda förklaring varför man vaknar under natten. Det finns många olika förklaringar varför man gör det.
Det är bra att du är tydlig med det. Jag tänker också att liksom, finns det då mycket rent liksom medicinskt eller så här, hur mycket måste man sova om nätterna? Alltså, finns det någon sån där per dygn så borde vi ha så här för att hinna att hjärnan
ska rensa? Enligt föreningar, professionella föreningar, borde du sova mellan, som en vuxen mellan 7-9 timmar. Då måste man ju se, och det har de också kommit fram nu. Vi tänker hela tiden när vi pratar om sömn och försöker att värdera vår egen sömn kring längden. Men det är ju inte bara längden, det är ju också kvalitet. Jag kan ligga 10 timmar i sängen, men min sömn är jättedåligt. Till exempel på grund av obstruktiv sömnapné. Det kommer jag inte ha en nytta överhuvudtaget av att sova 10 timmar. Eller man måste ju också tänka på tajmingen. Man vet de som jobbar nattskift och får sova då under dagen. De har svårare att sova under dagen eftersom kroppens inneboende skalman säger nej, men nu är det inte dags att sova. Och man får också tänka på regelbundenhet. De har nyss publicerat ett pek där de har visat att här regelbundna sovtider är kanske ännu viktigare än sömnlängden för din livsförväntning. Så du ser att det finns många olika dimensioner när man pratar då i samband med vad är egentligen den bästa sömnen. Och sen måste vi ju så säga individualisera detta. Eftersom det kan ju vara så att du är en person som absolut klarar sig alldeles utmärkt med 6 timmar. Medan jag är en person som verkligen behöver 8 timmar. Det kan vara alldeles för lite för mig. Så man måste lite testa sig fram också. Kolla, okej, hur ser det ut för mig? Vad är så att säga min bästa sömn? Då måste man ju också se. Man kan inte säga, just det, jag är kanske någon som bara behöver 5 timmar eller sånt. Eftersom för de mesta gäller det ju att det inte är tillräckligt. Och problematiken är, när du sover inte tillräckligt, börjar du efter en viss period att tänka, jag klarar ändå alla de här utmaningarna under vardagen. Så det finns en diskrepans mellan hur du tänker, hur du lyckas och hur du faktiskt gör det.
Just det. Och att eftersom du beskriver att de här olika sömncyklerna med lätt djup och rätt sömn, att de liksom, det är inte så att det är bara ett antal likadana tåg.
Nej.
Utan på slutet så är det mer av den.
Trömsömnen, REM-sömn.
För jag tänker, det finns ju också de som tillskriver sig som att de är liksom morgonmänniskor eller nattmänniskor.
Ja, eller någonstans emellan.
Ja, man är uppe med tuppen eller man är en uggla eller vad det är. Jag har glömt vilka de är. Men finns det liksom bevis för det i forskningen eller handlar det bara om vanor att man har lärt sig?
Kolla, det finns ju absolut en genetisk påverkan och även en livspåverkan. Det några då föds med gener som leder till att de är mer morgon- eller kvällsmänniskor. Men man vet också över livet förändras det ganska mycket. Alla småbarnsföräldrar kan relatera till detta. De är väldigt så ser tidigt i sitt schema. När du blir då en tonåring.
Ja, då går du aldrig
precis, det blir du mer och mer en kvällsmänniska. Och kring 2021, då når vi vår peak. Det vill säga senaste tidspunkten under dygnet där vi lägger oss. Som samhället. Och därefter så ser jag, går vi stegvis men väldigt långsamt tillbaka att bli igen en morgonmänniska. Så kanske när du har äldre släktingar ser du att de lägger sig, alla kan lägga sig klockan 18 och gå upp klockan 4. Men det är ju också ett problem eftersom de mesta säger, ja men jag måste ju hänga ihop, det finns ju ett samhälle och jag vill kolla Sov gott med Christian Benedict klockan 20:15 på SVT eller sånt. Då håller de sig vaken fram till kanske klockan 10:11. Men ännu ser deras inneboende skalman klockan 4. Nu är det dags att vakna. Så det är de släktingar som du då ser på fikabordet under eftermiddagen som somnar. Eftersom de är så kroniskt sömndepriverade.
Men då tar vi tuppluren mitt på dagen då.
Ja.
Alltså den är ju fantastisk.
Det är den. Ja, jag håller med.
Du och jag är ju ungefär lika gamla. Jag är ett halvår äldre än dig har det visat sig, så då kan jag säga unge man. Och du jobbar ju hårt med att ha ungdomliga referenser som berättar vad som händer på TikTok och sånt.
Yes.
Kul för er kids. Men vi gamla människor, vi sover mitt på dagen och det gör jag nog sen jag fyller 40 någonting. Liksom. Men man försöker få in, jag har 12 minuter som min liksom, mitt på dagen. Liksom.
Ja.
Men det är också intressant den sömnen, för den är ju annorlunda för
Jag provade för att läsa någon bok innan du hade kommit ut med den, men då var det, handlade det om att det var bra, bla bla bla. Och så la jag den för att sova mitt på dagen, det gick ju inte alls liksom. Men när jag tillät mig själv att dvala,
ja,
då funkade det kanonbra. Och det är ju någon slags tillstånd där, varken vaken eller sovande, även om det har hört snarka tydligen. Men det finns ju någonting i det, tycker jag också, som att då kan jag känna att liksom, tankarna, det går fort, men tiden går inte så fort.
Mm-hmm.
Det är också väldigt spännande. Liksom. Jag kan tänkt på grejer, lite där dvalande och slutet ögonen. Och så har det gått, liksom, tänkt jättemycket grejer. Och så har det gått så här 3 minuter.
Det är ju fortfarande någon mysterium inom forskning, eller hur? Ja. Att du tänker på det. Under dagen, när du är vaken, har du en ganska bra känsla för tid. Mm. Även om du har inga cues eller någon klockan på vägen eller sånt. Men du har en ganska bra känsla för tid. Men under natten när du sover och du vaknar och du har ingen cues och ser någon klockan på vägen eller någon mobiltelefon. Ja. Det har du ingen koll. Hur länge har jag sovit? Och de har faktiskt sett, även i en studie där man har kollat hur funkar det när de får antingen sova väldigt kort eller väldigt långt. De är jättedåligt att, så att säga, bedöma, uppskatta sitt egen sömnlängden. Och det är spännande, varför händer det? Och det kan ju, det finns ju folk som säger, jag har inte drömt, det var så mycket, och herregud, det var som, känns som en månad. Och du sov kanske 5 minuter. Det är otroligt, hur kan det bli så att man tappar, så att säga, den här tidsaspekten.
Mm. Men vad är det som gör tuppluren? För det känns som
tuppluren. Ja, men tuppluren är ju jättebra, men du var ju också inne. Ja. Inte för långt, och det är inte viktigt att du kommer ner till djupsömnen eller sånt. Även lättsömnen här har redan en typ återställande funktion, en återhämtningsframkallande effekt. Och när man sover för länge då under dagen, det är det så att man kommer då in i den här djupsömnen. När du vaknar utifrån djupsömnen, då upplever du någonting som kallas sömntrökhet, eller på engelska sleep inertia. Du känner dig jättetrök, jag har inte alls känner mig utvilad. Och det är ju oönskvärt när du kanske måste fortsätta jobba. Och en annan case som är också problematisk, om du sover för länge under dagen, där har du inte samma sömnskuld under kvällen. Du har svårt att somna. Så de som till exempel lider av sömnlöshet, klinisk sömnlöshet, som kallas också insomni, de rekommenderas inte ha någon tupplur under dagen. Men för den gemene man och kvinna som inte har det, absolut. Som jag skrev i boken, en tupplur är som the cherry on the nutsum.
Ja, verkligen. Ja, men det är att man kan göra det, och jag har lyckats ha det, som ibland om jag kommer hem och det har varit en lång intensiv dag, liksom, då kan jag absolut ta en tupplur klockan 6:30. Det är liksom 10 minuter.
Och sen, eller hur? Jag måste ju bara nämna detta fyra barn. Så jag vet inte om du har varit likadant duktig, fast du är lite äldre än jag, som är 19, 18, 17 och 15 år gamla. Och jag kommer ihåg när de var alla småbarn, spetbarn, Francisca och jag, min fru, vi sov när de tillåt oss. Och sov när du kan. Och en tupplur är som vägen ur den här ondspiral av sömnlöshet.
Ja, men vad är det som gör att det blir så liksom kraftfullt på något sätt, de där korta? Vad är det, du får inte vara mer än 20 minuter eller 20-30 någonting?
20 det är så, den här kren. Men man kan ju ännu mer, så att säga, utnyttja den här återhämtningseffekten, att du känner dig så piktad efter, genom att dricka en kaffe före din tupplur. Det kallas kaffenapp. Det är väldigt populärt till exempel i Asien, i Japan. Så du dricker en kaffe, och det innehåller ju ganska mycket koffein, men koffein kickar in typ 20 minuter senare. När du har sovit då 20 minuter, det är, minskar du, så att säga, din sömnighet, framförallt där framme i pannloben, som är så viktigt för beslutfattande, tänkande, och koffein kickar också samtidigt in. Så du har en extra, så att säga, effekt på att vara pigg och alert. Så du minskar sömnigheten genom tuppluren, och därmed relativt ökar effekten av koffeinet.
Men man hinner inte gå ner i djup sömn under de här...
Nej. Under 20 minuter är det. Förutom du är så sömndeprimerad. Det är att ta det 2 minuter och du är som vi som småbarnsföräldrar. Jag kom ihåg det var bara direkt ner i djupt sömn och bara ha djupt sömn för att komma i kapp på något sätt med den här sömnbrist som vi hade.
För det säger ju också någonting om när vi hypar djupsömnen i liksom onödigt mycket. Liksom, om man, för det är ju verkligen... återställa batterierna eller starta om datorn eller vad man
men kan. Men även nätsömn, den här bassömnen kan ha.
Ja, men det är precis det, som att tuppluren är ju tecken på hur bra den kan liksom vara.
Absolut.
Att det bara liksom...
Och även när du inte lyckas sova under din tupplur försök, komma, är det ju så att du tar medveten beslut, nu slutar jag med distraktionen, jag kanske stänger av mobilen, jag stänger dörren och ge mig 15-20 minuter för att koppla av. Mm. Det är ju också bra. Alla säger ju, det är ju en typ av mindfulness-övning, eller hur? Att du är bara för dig, att du lyssnar på dig själv, att du kanske hittar någon sätt att varva ner. Så inte skapa någon typ prestationspress på dig med en tupplo. Du måste lyckas sova. Men om du lyckas, det får bli en liten extra, så säger jag. Absolut.
Ja, men intressant att själva liksom proceduren, för jag liksom tar med glasögon och har bra telefon och så ligger där borta och sen så har jag mina minuter. Liksom.
Ja. Jo, men det är ju i sig ju redan en jättebra grej för att lära i alla fall lite grann sina batterier.
Mm. Vi pratar om småbarnsåren, de kan störa våra rytmer och rubba våra cirklar. Men fullmåne är ju en annan sån.
Precis, det är sant.
Hur mycket astrolog är du här?
Ja, jag har ju faktiskt även publicerat ett sånt forskning.
Du vet.
Jag gillade det, eftersom på LinkedIn har Uppsala universitet faktiskt delat den här studien. Så det var ju uppmärksamhet av många medier, som är ju inte så överraskande. Hur kan månen påverka oss? Det är ju någonting som är ju ett tema i konst, i litteraturen. Vi har ju en fascination för månen och hur det möjligtvis påverkar oss.
Vi är också en fascination för astrologi och det är ju med humbug.
Eller hur? Men...
Mercury is in retrograde.
Precis.
Det är alltid amerikanska sådana horoskop.
Precis, och vi har ju då visat i en studie, när du närmar dig så ser du den här växande fas, 3-5 dagar, den är en fullmåne. Då börjar du sova sämre. Och Uppsala universitet släppte då också ett pressmeddelande också på LinkedIn. Och det var så roligt, någon skrev det. Vilken stiftelse eller förening stöder sånt skitforskning? Men jag har ju inte fått pengar för det. Jag frågade en kollega, hon hade samlat in ganska mycket data. Kan jag använda detta? Eftersom man kan, vi kunde ju kolla att det fanns en natt som utredning. Vilken typ av mån hade de i den här natten, inom månfasen? Och det har vi gjort en typ korrelationsstudie. Men det finns faktiskt också en annan studie från USA där de har undersökt samma fenomenet i 3 olika populationer och kommit fram liknande resultat. Så det är ju ganska bra att veta att på något sätt ligger jag inte totalt fel med att månen har en påverkan på oss.
Nej.
Dock vill jag tillägga här, det finns ju så mycket i ekvationen som har en påverkan på din sömn och månen är inte så sett den största variabeln.
Nej, just det. Men jag menar, då tycker jag ändå, det finns ju ändå någonting att lita på dig i det här fallet. För här finns ju en, det är alltid frågan vad som är koralitet och vad som är kausalitet. Liksom. Men här är ju uppenbarligen att liksom, om man tar data som handlar om hur folk sover och sen mappar man det med månfaser i efterhand.
Ja,
så det är vettigare än att fråga folk om månen. För då får man
men även det är ju intressant. Men jag håller med dig. Och det gjorde vi ju. De visste ju inte att någon galen tysk forskare kommer 10 år sen och utredas och säger detta. Men... Även den här tanken, den här så att säga, nocebo-effekt, den här negativt förväntningseffekt, spelar en jättestor roll. Och det tycker jag är också intressant. Vad händer då om du ser folk när de har till exempel ingen koll var man befinner sig i måncykeln och du går bara till dem och säger, visste du att vi har en fullmåne i natt?
Ja.
Om man borde se det så och i en annan natt som är kanske samma måncykeln ser man, men nu finns ingen fullmåne. Alltså. Om man ser då någon skillnad för så vad jag menar. Ja. Eftersom förväntningen spelar ju i samband med sömnen. Både på positivt men också negativt sätt. En så stor roll.
Ja, det är
en jättestor roll.
Fan, jag kan inte sova är den sämsta tanken. För då kan man verkligen inte sova på något sätt.
Och även i efterhand när vi bedömer vår sömn. Det är så roligt. De har gjort något experiment där de har sagt till folk. Drömsömnen, det är väldigt viktigt för en viss för din minnesprestation. Och sen fick de sova med en apparat som utreder hur mycket drömsömn du har.
Ja.
Och morgon därpå delade de in de här försöksdeltagare i 3 grupper. En grupp fick veta, ni hade mycket drömsömn. Och en grupp fick veta så mycket som man förväntade sig. Och en grupp fick höra, ni hade inte så mycket drömsömn. Och sen gjorde de tester, minnestester. Och de som fick höra att de hade mycket drömsömn presterade bäst. De som fick höra att de hade pytteliten drömsömn presterade sämst. Ja. Det fanns ju ingen sömnskillnad. Det är ju intressant hur vi ser påverkas av den här peer feedback.
Eller ja, men verkligen. Och placebo och noceboeffekten är verkligen kul. Spännande. Och för den som vill fördjupa ytterligare så kan man bläddra tillbaka i flödet här. För jag har gjort ett avsnitt om just placebo för inte så länge sedan.
Vad kul.
Men då tycker folk att de sover bättre nu. När nu finns det ju folk som mäter med liksom ringar. Ja. Och man har telefoner i sängen som mäter vibrationer. Jag skaffade någon sån här Google Nest Home nu senaste. Och då insåg jag att den hade någon typ av radar, whatever. Mm-hmm. Så har man den på nattisbordet så kommer den att övervaka mina rörelser eller liksom sånt. Den fick inte vara i sovrummet. Men i alla fall, liksom, nu när vi mäter så himla mycket, tycker vi då att vi sover bättre eller tycker vi att vi sover sämre?
Det beror ju på hur du ser på det. Jag tycker att det kan vara av nytta att bli sin egen sömnforskare.
Ja.
Igen så kul, eftersom jag har ju skrivit en hel kapitel kring detta i boken. Eftersom det finns ju många som vi har sett som tror mycket kring sin sömn, men har faktiskt ingen koll. Så där kan man till exempel använda en sömnmätare och de har blivit ganska bra.
Jättebra, ja.
Och man kan ju inte så säga oj, det är bara skratt och det funkar inte, eftersom det finns ju så mycket folk som använder detta. Och de algoritmer, de bakomliggande, de blir bättre och bättre.
Ja.
Men när du använder dem, där kan du då till exempel få en mer objektiverat perspektiv. Hur ser det ut? Eller bild av din sömnen. Och det kan ju till exempel leda till, när du tror du sovas dåligt, men du gör inte det, att du kan släppa stressen. Herregud, du sover ju inte så dåligt som jag tror det.
Nej.
Och vi har faktiskt gjort lite forskning kring detta och har sett de som hade sömnlöshet, de upplevde en sömnlöshet, och enligt diagnostiska kriterier är det så, insomni beror inte på att du sover kortare, insomni beror på din upplevelse. Det kan vara ändå förknippt med en förkortad sömn, men det är inget måste förutsättning för att bli diagnostiserad med detta. Och vi hade sådana som hade sån typ sleep misperception, en sömnmissuppfattning. Och när de fick då använda en utredare, en sömnspårare, det gick de ner i sin insomnisvårighet.
Ja.
Eller tänk på dem som har obstruktiv sömnapné. Det finns vissa beräkningar att nästan 1 miljard personer har andningsproblem under sömnen. Men problematiken är att de mesta vet inte om detta. Och hur kan du utreda detta? Antingen har du en sambo som älskar dig och säger att du andas inte under sömnen så mycket. Om de inte älskar dig borde du inte satsa på det. Eller du har en sömnspårare.
Hon ligger och hoppas att du ska sluta andas.
Precis, en sömnspårare som då säger till dig, hej, du har ganska mycket problem med andningen. Det betyder inte att det är då en diagnos, men det är en gissning, en hink, som du kan då använda för att då kontakta vården och säga, kolla här. Jag har utredat detta, kan jag få en remiss till exempel en sömnapnéutredning. Mm. Så jag tycker det är positivt. Dock finns alltid, som varje gång i livet, en andra sidan, en mörk sidan av så att säga den här. Det kan ju också finnas folk som är alldeles för mycket hälsofokuserade och upplever hela tiden en hälsostress. Jag vill optimera allt. Mm. Och när de använder till exempel en sömnspårare kan det vara tvärtom, att de blir så stressade. Varför har jag inte haft så mycket djupsömn som förra natten? Jag gör någonting fel, jag måste göra ännu mer. Och då blir det en sömnstress, en hälsostress, som kan då leda till att de får utveckla en sömnproblem.
Mm. Det är ju en paradox, men det är ju intressant mellan de där. Jag har provat några sådana, och det blev intressant var att de här spikarna man då hade, man hade liksom lätt sömn eller vad man då sådär var vaken enligt de här, som jag inte har någon som helst minne av. Det var väl också det, en av de insikterna jag fick av det, nu har jag inte längre. Men det var ju intressant att bara förstå. Jag menar, nu har jag ju startat vad vi vet, så att det hör man ju att jag är ganska intresserad av data.
Eller om man vill så
se att man bara liksom förstod, har så här just det ut.
Och tänk också, när vi kommer ju in snart till det med de här olika quick fixes, hur kan man då främja sömnen? Där kan du ju också använda en sömnspår för att kolla, vad funkar för mig och vad funkar inte för mig. Alla säger, en tyngdtäcke är ju jättebra.
Mm.
Men funkar det för mig? Jag gör en utredning med en sömnspår någon vecka och någon vecka utan. Det vet du om det finns någon påverkan. Om du till exempel tycker, påverkas jag av min kaffe? Du sa ju innan vi började med inspelning, du kan dricka kaffe så mycket som helst. Och den har ingen påverkan på dig. Kanske den har ingen påverkan på att somna in, men kanske på sömnen överhuvudtaget. Jag är inte ser att du ska oroa dig nu.
Nej.
Du har ju en bra känsla också, men ändå. Men det finns ju så många olika sätt hur man kan använda även sömnspårare på en spännande och givande sätt.
Men att eventuellt är min dröm om kronprinsessan Mary att dricka te med henne ett tecken på att jag borde dricka mindre kaffe.
Kanske.
Det finns ju många...
Insikt!
Insikt. Det finns ju många quick fixes. Mm. Och egentligen kan man väl säga att när man tittar igenom den här listan med ta en varm dusch och gå och lägg dig, bok istället för skärm, ät klokt, mjölk och honung, kamomillte, kiwi och nötter oväntat. Alltså det finns några andning, musik, kanske vill man gunga, kanske vill man knulla. Alltså det finns någonting i det där som ju är de här hushållsknepen eller husmorstipsen eller vad vi nu kallar dem som vi också alltid har liksom hört om. Att det finns som vanligt en vetenskaplig bakgrund till det. Vi kanske inte vet att finns någon vetenskaplig bakom innan liksom. Men vad är det liksom med det funkar, du var lite inne på det, funkar allt för alla eller är det
men det är ju bra, eftersom det är ju så ser jag också huvudsyftet med boken. Du måste få rätt diagnosen. Du måste utgöra vad är mitt sömnproblem. Som då vet du i sömnmaskineriet vad ligger fel. Sen har du en verktygslada med mycket olika verktyg som du kan använda för att då sätta igång sömnmaskineriet. Men du måste ju veta var inom sömnmaskineriet har jag problem. Och när du vet detta, det kan du också hitta en verktyg i lådan som kanske då passar att laga den här specifika grejen i sömnmaskineriet så att den sätter igång igen. Och det finns så många olika sätt så att, säga, att fylla på verktygslådan. Mm. Och du har ju listat de mesta lite mer kuriosa, oväntade. Mm. Några som är kanske lite intuitivt. Ja? Men man vill inte prata så mycket om detta som du sa, till exempel sex. Ja? Mm. Det var ju så roligt, jag var nyss med även på tv. Och vi egentligen ville också prata om de här quick fixes. Kiwi, att skratta är ju jättebra. Och sex. Och jag tror vi pratar om alla likvärdigt med tanke på tiden. Det blir bara sex talk. Ja. Så, men ändå, så det finns så många olika sätt att främja sin sömn. Och det är ju viktigt att komma ihåg, de passar inte alla. Det är väldigt individuellt till slutet. Mm. Och det är ju också någonting som man måste komma ihåg när man läser alla de här stora rubriker och ser reklam. Det finns... 43% enligt Folkhälsomyndigheten som har sömnbesvär, fast det är ju en väldigt suddig begrepp. Ja. Vad betyder sömnbesvär? Det kan ju utformas på så många olika sätt. Men ändå, många har problemet. Men det betyder ju också att det finns mycket pengar att tjäna med. Mycket pengar. Som alla vill ju sova. Mm. Och därför släpps mycket då som, nu har vi en tyngdtäcker som löser alla sina problem. Eller nu har vi, nu tejpar alla sin mun som Erik Haaland, väldigt avancerad, som man inte kan andas överhuvudtaget genom munnen under natten. Mm. Det är så att säga den här universella lösningen. Det är ju väldigt vilseledande och skapar förhoppningar som kan inte bemötas på det här sättet. Mm. Och den leder ju också till mycket frustration. Och det finns ju mycket folk som säger, jag pallar inte, det finns för mycket så att säga. Och det är alltid så, så ensidigt hur de presenterar detta. Du får inte dricka kaffe. Man säger bara, du får inte dricka kaffe. Men stämmer det överhuvudtaget? Det är ju också någonting som jag tar upp. När man tänker då på koffeinet till exempel. Vissa har en förmågan att bryta ner koffeinet väldigt snabbt. De har en viss genetik i sig att göra detta. Mm. Medan andra har en genetik som tillåter dem att nedbryta koffein väldigt långsamt. Mm. Det finns en forskning som jag även har diskuterat i boken som visar att de som behöver mycket tid för att bryta ner detta, de sover en halvtimme mindre varje natt jämfört med när de inte konsumerar koffeinet. De som är de här fast metabolizer, de visar ingen effekt överhuvudtaget. Det finns ingen effekt på sömnen. Så det är ju också viktigt att komma ihåg när man tar upp den här diskussionen hela tiden. Att man tänker också lite, vem är det som sitter mitt emot mig eller lyssnar på mig? Och vill följa de här rekommendationerna. Och de rekommendationerna kan funka för vissa, men inte för andra. De är relevanta för vissa, men inte för andra. Det är ju verkligen någonting
just det, att... det är verkligen quick fixes. Men frågan är om det är en quick fixes för dig, liksom.
Precis, absolut. Aha. Men därför är det ju viktigt att fylla på verktygsladen och... men också på en väldigt så att säga, omfattande sätt diskutera så att säga, för- och nackdelar. Varför det kan funka för dig, men varför det finns också möjlighet att det inte funkar.
Ja? Men, du, men det här är ditt område. Ja. Frågan hur du sover känns ju banal. Men så därför till en annan fråga är när du inte sover bra, för det är klart att du inte sover bra då.
Ja,
du har ju såklart optimerat allting med liksom... Du sover i kiwi och i tydlig riktning. Och
liksom du, ja, jag gör det.
Du har liksom det gunga, musik, sex, andning, tyngdtecken, allt liksom så här såklart. Men om du, när du inte sover, alltså hur resonerar du kring det? Hur mycket är vanligt att inte sova? Det finns, för i den här optimeringen så ska vi sova. Och nu har vi lärt oss att vi ska inte bara jaga djupsömn och vi kan inte ens göra det. Men liksom att vi ska ha de faserna, vi ska göra allt det ungefär så här mycket. Liksom. Men det måste också finnas någon där så att det här gör jag kommer sova okej. Okay. Mm-hmm. 5 dagar av 7 eller 3 dagar av 7.
Nej, men det är ju jättebra att du ser det redan så. Eftersom det som jag gör när det handlar om min egen sömn är att jag zoomar ut. Så jag vill ha en mer helikopterperspektiv på det. Mm. Jag inte bryr mig om jag någon natt inte lyckas sova på bästa sättet. Ja, absolut. Jag har deadlines. Mm. Jag har mycket att göra. Så det finns jobbiga perioder där du inte sover så mycket. Men när jag kollar överhuvudtaget på mönstret och säger just det, överhuvudtaget är jag ganska nöjd. Mm. Det är den som jag tar hänsyn på och har koll på. Mm. Det är ju för mig relevant. Och det säger jag också till andra. Det är viktigt att du tänker lite mer
över längre perioder.
Precis. Ja. Och inte zooma in i en enstaka natt och göra en natt per natt bedömning. Så funkar inte det. Livet borde ju följa en röd linje, men man har ju avvikelse. Eller hur? Tänk på en tysk autobahn. Ibland har man vänster spår, höger spår. De här avvikelserna, det är ju absolut okej. Okay. Mm. Men än så länge du följer så ser röda linjen, och så håller jag också det med sömnen. Om den är överhuvudtaget över längre perioder okej, har jag inget problem överhuvudtaget. Om jag inte sover sporadiskt och det är inte bra. Mm. Och när jag vaknar under natten och inte sover bra, det är faktiskt en gång under dygnet där jag inte har alla de här krav, där folk vill veta någonting från mig, där jag måste ta hand om mina barn, där måste jag tömma diskmaskinen, ta hand om tvätten, praka med min fru eller sånt, förstår du vad jag menar? Mm. Det är ju också en väldigt givande tid, så jag stressar mig inte överhuvudtaget. Och jag måste faktiskt se, ibland vaknar jag under natten och gillar det, eftersom jag kan då komma på sakerna som jag normalt visst inte kommer på. Mm. Också i samband med min eget arbete. Jag brinner ju för min forskning. Jag älskar att vara forskare. Och där kommer jag ibland på någon idé. Just det. Det testar bara inte på.
Men verkligen, det är ju någonting jag kan också som har lärt mig leva med. Men ibland kan man inte sova, för det är mycket som rusar, mycket tankar att förstå. Liksom, när är det huvuddelen är negativa, dystopiska tankar, och när är de positiva och när kan jag ta nytta av den liksom, kraften? Yes. Och liksom, yes. Okej, om jag går upp 3 då, så kanske jag håller på med någonting i 2 timmar och sen så går jag och lägger mig igen. Alltså det finns ju någonting att vara.
Men den enda som jag faktiskt verkligen gör, och det gör jag också varje dag, det är att jag lägger mig på samma tid. Det gör jag. Men det har jag gjort sen barnen har kommit, så det är viktigt för mig att ha en regelbundenhet. Jag känner också av att kroppen ser då kring 11:00. Ja. Nu är det 23, nu är det dags att lägga sig, Christian. Och varva lite ner. Så det gör jag. Mm. Så jag lägger mig inte 2 eller 3. Nej, men att jag vaknar under natten ibland och då har vissa tankar som fångar min uppmärksamhet, det är absolut okej. Okay. Varför borde jag inte utnyttja detta? Men visst måste man ju då tänka dagen därpå. Ah, den kan ha någon påverkan, så jag kan ju inte se om jag inte sover överhuvudtaget så bra. Men nu springer jag 50 mil. Mm. Det går inte. Det fattar jag också.
Jag tänker också att bara en sån sak att skaffa sig regelbundenhet i sina vanor gör ju också att man, om vi nu tar på oss forskarnahattarna här, alltså att kunna utvärdera.
Absolut.
Annars har du ingen aning liksom alls.
Men regelbundenhet överhuvudtaget, det är ju jättebra. Jag har varit delaktig i en forskningsstudie som vi publicerade det här året. Där vi har visat de som visar mest regelbundenhet med tanke på vara aktivt under dagen, vara ner under dagen, vara inaktivt. Oavsett om du sover eller inte. Mm. Men så säger jag, vara ner. De är de som lever längst och får de minsta antal av sjukdomar. Och det säger man, regelbundenhet, det är ju någonting som kroppen älskar, eftersom kroppen vet, jo, den här personen äter 8:00, den här personen äter 12:00, den här personen har en workout 14:00. Det är ju jättebra, kroppen vet, okej, jag vet vad jag kan förvänta mig, jag förbereder mig, vi vet, allt enligt the books. Men om jag lever en lite mer huller och buller liv, det är det inte enligt the books. Och det gör det jättesvårt för kroppen att förutspå det. Och du är typ, fast du inte reser, konstant jetlagged. Och kroppen säger, nu hänger jag inte med. Jag kan inte så snabbt komma i kapp. Och när man visar så ser en oregelbundenhet på en långt sätt förstås, det leder till mycket ohälsa. Ingen snack. Och också en dålig sömn.
Jag tänker dig också, på så många områden är väl det att när jag sitter här och pratar med olika experter och forskare, det är ju alltid det där att liksom, om det handlar om vikten, att förstå vilken som är din normalvikt. Och sen så går du upp och ner några kilo hit och dit, men ungefär där du ska ligga.
Precis.
Vad är min normalsömn? Hur brukar det se ut? Ungefär där det ska ligga.
Yes. Men jag måste bara tillägga med den här regelbundenhet förstås. Du skulle satsa snarare på hälsofrämjande än ohälsofrämjande saker. Mm, alltså, jag säger, jag röker varje dag 50 cig. Det är också en regelbundenhet. Det menar jag inte med det.
Nej, men just det. Jag röker alltid i sängen. Avslutningsvis, tre böcker som har inspirerat dig eller påverkat.
Ja, jag tyckte mycket om Anders Hansens Hjärnstark. Jag tycker det är kul att han lyckades så mycket med boken. Han lyfter ju så att säga relevans av fysisk aktivitet. Hur den kan utforma sig under vardagen, men fysisk aktivitet för hjärnans hälsa. Jag tycker det är en superspännande bok och jag kan rekommendera alla att läsa detta. Fast jag vet, den har ju sålts över 1 miljon gånger i Sverige, så jag tror nästan alla har läst den. Mm. Sen tycker jag också om Emma Frans expertparadoxon. Jag tycker ju att Emma Frans, hon gillar ju lite provocera och sånt. Men, och man kan ju ibland ha en annan åsikt. Men jag gillar den här boken att hon så säga påminner oss. Ja, du pratar med mycket experter. Men det finns ju också mycket experter som är faktiskt inte experter. Och tänk på den här bakomliggande, eller kanske fortfarande löpande pandemin med corona. Hur mycket folk har utrett sig som hade ingen expertis. Och även hur man själv har upptäckt, hur man har utrett sig, hur jag borde göra det där istället för Anders Tegnell och sånt.
Mm.
Så det finns någonting med den här expertparadoxen, hur man ibland så att säga upplever någon typ expertis som man inte faktiskt har. Så det är också någonting som jag måste ju påminna mig själv också ganska ofta. Det är ju kul att utveckla, men du måste vara försiktig eftersom när du lämnar en komfortzon av kunskap kan det gå också väldigt vilse. Och det finns så mycket folk som tror så mycket på det som du ser och det kan då också leda till mycket problematiska saker. Tänk på Donald Trump som sa att du måste trycka desinfektionsmedel och sen gjorde folk det. Så det är ju jättefarligt.
Jag tänker också att det är nog lätt att också, inte minst media, förblindas av de akademiska titlarna. Yeah. Och liksom, bara för att du är expert på ett område så kanske det är dig man ska ringa om man ska prata om säkerhetspolitiska spörsmål. Mm. Men att vi ibland blir liksom professor någonting, man bara, okej, professor visst, men karln är en idiot i alla fall. på de här områdena.
Yes,
det blir
yes.
Liksom att vi...
Så jag tycker att det är bra att hon lyfter det i boken och påminner oss att vi får inte bara blind lita på allt som en expert ser. Man måste också ha en viss så att säga, kritisk ställning till detta.
Mm.
Fast jag tycker inte att man måste övertyga det och säga allt som en expert ser måste belysas. Förstår du vad jag menar? Den här pendeln är ibland, det är spektrumet, jag tycker också ibland det är så extremt. Det är en tid där vi bara litar på experter eller det är en tid där vi bara ifrågasätter alla experter. Så det är lite spännande.
Ja, källkritik heter ju inte det längre.
Ja.
Utan man är det...
Det blir också så personligt, eller hur? Det är inte längre någon...
Men jag försöker titta vad jag tänker. Mina barn, precis som dina tonåringar, de lär sig ju inte källkritik i skolan. Det heter någonting annat. Att förhålla sig, källförhållande eller den stilen liksom. Och det är ju ett mer smartare sätt. Men pennen går ju fram tillbaka.
Precis. Och min tredje bok som jag tycker är jättebra. Men har inte alls gjort någonting med forskning eller hur man uttalar sig. Är, jag vet inte om du känner den. Mannen, damen och något i magen. Från Kim Fuchs Åkesson.
Uh-huh.
Ja, jag hoppas jag uttalar honom korrekt. Eller hon måste säga.
Precis, mannen, damen och något i magen.
Precis, en jättefint bok. Och jag kan rekommendera alla att läsa detta. Min fru Francesca har köpt den. Det är ett par som har då allt i livet och en stor önskemål att få ett barn. Och där får de ett barn. Men inte det här barnet som de förväntade sig. Och det är lite intressant hur de så ser utvecklar sig från egentligen vill vi inte ha det här barnet till slutet att de ser nej, jag vill ha det här barnet. Det är verkligen en värdefull bok och det är inte så att den så ser lyfter den moraliska fingret och säger så måste jag, men det är bara väldigt fint och jag tror framförallt i en tid som vi befinner oss just nu där det är så mycket mer att alla har så misstanke. Någon kommer därifrån eller någon har den här religionen, att det är alltid direkt någon misstanke. Så måste den personen då vara och ha de här sociala, det här tankesätt. Jag har ju växt upp med min mamma och det är väldigt så säga, ja, hur kan man säga, det är konstigt för mig att det har utvecklat sig så extremt. Det är ju lite som den expertparadoxen, att man måste ha en källkritisk attityd, men det måste inte vara så, enligt bok måste jag kritisera oavsett om jag vet om jag måste kritisera eller inte. Och så gäller det ju också med att människor just nu, jag har bara den här känslan, det spelar ingen roll. Om du till exempel är någonstans, du kommer från någonstans, där är du den här typen av person. Den här stereotypiskt tänkande. Och jag inte gillar det. Jag ogillar det. Och den här boken tycker jag, det är någonting som alla borde läsa. Det är jättebra i samband med detta.
Ja, men den mänskliga dubbelheten att vara både och. Tage Danielssons skjorden hade ett skämt någon gång i en av sina böcker, som ju tror jag heter Tage Danielssons bok, som är: du som är massmördare kan väl inte sitta här och mata duvor?
Yes.
Vilket säger någonting om liksom, flera saker kan vara sanna samtidigt och människor kan vara fullständiga knasbollar och jättelogiska. Och som du också har visat på flera gånger, att man kan uppleva att man har stora svårigheter att sova, fast det kanske inte alls man har, det är kanske något annat. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av ditt perspektiv.
Ja, tack så mycket, sov så gott.
Du har hört sömnforskaren Christian Benedikt vid Uppsala universitet, som skrivit boken Sov dig till ett bättre liv. Och du hittar länk till den och till de andra böckerna som inspirerat honom i beskrivningen här till podden. Och utifrån det du har hört idag, vet du någon av dina vänner som skulle gilla dagens avsnitt, kan hålla på att trixa lite med sömnen eller ha problem att kunna sova så mycket som vill? Ja, men tipsa dem då om det här avsnittet. Använd dela funktionen som finns här i appen, så bidrar du samtidigt att sprida fakta i samhället. Och tack till er som lämnar betyg. Det gör att allt fler hittar podden på de olika plattformarna och att vi får en allt större publik. Vilket är ju roligt, för då får man sprida fakta. Vilket är ju roligt, för då får man ju se till att ännu fler får ta del av den här allmänbildningsgärningen vi försöker göra. Och vi som gör det, och det är också vi som gjort dagens avsnitt, det är Sara Berg som redaktör, det är Jens Back som klipper, det är Sara Lundgren som lägger ut saker och sköter alla publiceringar, och så är det jag, Per Granqvist. Mixningen är som vanligt gjord av Stregdor Studios. Och i nästa avsnitt, ja, då kommer det att bli snabbt allmänbildad med ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.